kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till Bibelförklaring med Håkan Sundliden. Och vi håller på med Romarbrevet och det här del 16.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen då vi ska fortsätta i Romarbrevet. Vi är nu på kapitel 4, så det går framåt. Det har gått lite sakta här tycker jag, men fjärde kapitlet borde vi kunna ta lite snabbare. Vi får se, jag lovar inget. Vi börjar med att be. Herre, vi tackar dig att vi har tillgång till den heliga skrift. Och jag tackar dig för den vördnad som du har gett oss för den heliga skrift. Att du har öppnat våra sinnen och låtit oss ta emot evangeliets ord. Att du har förvandlat våra liv genom skriftens vittnesbörd. Herre, vi är så tacksamma att vi får den här timmen och tränga djupare ner i ditt ord. Och vi ber att du välsignar oss med din närvaro och att du verkar genom ditt ord. Så överlämnar vi den här stunden i dina händer. Amen. Jo, vi har precis kommit till fjärde kapitlet. Jag tror att vi hade gjort första versen, eller nästan kört fast lite grann på den. Jag tittade på det i efterhand också, för jag tyckte själv att det var lite rörigt förra gången och det är inte så enkelt den där versen, men jag tror inte att jag repeterar den, utan det får ni ta när ni får det skriftligt sedan. Men då stod det en sak i en kommentar som jag läste, vilken det nu var. Minns jag inte, för jag har ju ett antal som jag bläddrar i lite då och då. Så stod det att, och det var en exeget som heter Dodd, känd och duktig exeget, som menade att fjärde kapitlet var ganska ointressant och egentligen onödigt för oss västerlänningar. Så kan man uttrycka sig när man är forskare. Det hade ingenting att göra med att det inte skulle varit äkta eller att det skulle varit tillägg eller så, utan han menar att det här fjärde kapitlet, det handlar så, är så direkt riktat till den tidens diskussioner om rättfärdiggörelse genom gärningar. För rättfärdiggörelse genom gärningar var ju en självklarhet för den här tiden. Så Paulus, som då undervisar om rättfärdiggörelsen genom tro, han måste ju då hantera det här med gärningarna samtidigt. Och så blir det då, ja, hela fjärde kapitlet är någon sorts fördjupning, en ny utläggning av det här. Och det är möjligt att det inte intresserar västlänningar särskilt mycket. Men vi ska inte hoppa över det. Och sen stod det i en annan kommentar, Stott. Han skriver i sin kommentar att det här är ett viktigt kapitel, för att här väljer då Paulus Abraham som ett exempel. Och det gör han därför att Abraham är ju det judiska folkets stamfar. Han hänvisar till ett bibelställe som jag inte har tänkt på tidigare. Vi kan läsa det också, Jesaja 51, vers 1 och 2. Där står nämligen så här: hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Och så kommer det: se på klippan ur vilken ni är uthuggna. Och den klippan är alltså Abraham. Det kommer vidare här. Och på gruvan ur vilken ni har grävts fram. Se på er fader Abraham och på Sara som födde er, och så vidare. Så Stott menar att det där, just den där versen där, Jesaja 51, där det talas så tydligt om att Abraham är urfadern för det judiska folket, ett väldigt starkt argument i det här sammanhanget då i Romarbrevet 4. Och sen är det ju det också att Gud ingick förbund med just Abraham. Och löftena, alla löften vet ni, som Gud har gett i sitt ord, är ju knutna till Abraham från början. Och därför så blir det också för det tredje väldigt viktigt att Abraham är inte bara judarnas stamfader utan också vår stamfader. För det är ju det som Paulus nu försöker visa i Romarbrevets fjärde kapitel, att han är en stamfader för alla de som tror som han. Abraham blev rättfärdiggjord genom tron, inte genom gärningarna. Men den tidens diskussion handlade mycket om att, alltså Paulus tidens diskussion handlade mycket om att Abraham blev rättfärdiggjord genom gärningar. Och det kanske är extra tydligt om man tänker på vad som står i Jakobsbrevet kapitel 2, 21, vers 21. Där står nämligen, inte blev väl Abraham rättfärdiggjord genom tro utan genom gärningar. Det var den allmänna uppfattningen. Och det betyder inte att de gärningar som Abraham gjorde skulle varit utan tro så att säga. Utan det var inskrivet i gärningarna. Så det var ju både gärningar och tro. Så på det sättet så är det inte någon, med tanke på den tidens diskussion, inte någon oviktig diskussion som förs här i tredje och fjärde kapitlet. Men för oss som har lärt sedan barnsben att vi blir rättfärdiggjorda genom tron alena, så känns det här då liksom som 10 steg bakåt på något sätt. Va? Och det var det som Dodd menade när han skrev att han tyckte att det inte var så viktigt för oss. Men för oss som sitter här och som vill fördjupa oss så är det ju viktigt. Men just Abraham som exempel är ju något viktigt alltså i det här sammanhanget. Sen är det här med tron alena, det sa jag förra gången och nu ska vi inte repetera så mycket precis, men det blev ju så att just uttrycket tron alena som fanns före Luther också blev ju närmast en dogm. Plus, inte bara att det blev en dogm, en lärosats, utan dessutom användes den ju i polemik mot dem som talade om att gärningar var viktiga. Och så har jag lärt mig och tänkt och trott och jag vacklar nog på den punkten nu. Dels därför att man kan översätta det där med att tro på Herren Jesus Kristus. Det kan ju också översättas att vi blir rättfärdiggjorda på grund av Jesu Kristi tro eller hans trofasthet. Så där är det första lite vacklandet. Och sen också när man fördjupar sig i Romarbrevet, ja, redan i Jakobsbrevet men även här i Romarbrevet, så ser man ju att Paulus är inte mån om att förneka gärningarna eller lagen. Det är inte det som är hans ärende. För det hör självklart till livet. Men det som är hans ärende, det är ju att hedningarna som inte har några gärningar och som inte har någon lag, de kan bli frälsta på ett annat sätt, nämligen genom tron. Men att vi kan bli rättfärdiggjorda genom tron, det förtar ju inte det faktum att förbundet finns där och lagen finns där och laggärningarna och så vidare. Tvärtom har vi ju läst tidigare här, gör tron lagen giltig och gällande. Den uppfyller ju lagen. Så den där motsättningen som man mer eller mindre har vuxit upp med, den får man nog ta och revidera. Och jag tror att man får revidera den också av det skälet, för det här hänger ihop. Att relationen mellan det judiska folket och det kristna folket, den har ju varit urdålig genom historien. Om vi har haft en ersättningsteologisk tradition kan man säga i 1500 år, nästan 2000 år. Och den vacklar ju nu också av samma skäl som här tidigare. Nämligen att man ser att Jesus Kristus eller det kristna folket är ju uppfyllelsen av det judiska. Man har inte förkastat det judiska. Utan tvärtom är det så att Jesus Kristus och evangeliet är ju uppfyllelsen av det judiska. Och som jag brukar säga ibland, vi kanske kommer tillbaka, men nu är ni ändå inne och försöker överskådligt beskriva det här så ska jag ta med det också. Om ni kommer ihåg det, redan i inledning så talar jag om det eskatologiska folket. Alltså det fullkomliga, det nya förbundet, det himmelska, saliga förbundet, det eskatologiska. Det var ju det som judarna väntade på. Men det var också det som kom när Jesus kommer med Guds rike. Då uppfyller han lagen, då upprättas det eskatologiska folket som består av judar som tror på Jesus och hedningar som tror på Jesus. Och det eskatologiska folket, eller kyrkan som vi säger med stort K, det är en helig allmänlig kyrka. Det är ju den verklighet som vi lever i. Och det gjorde också, förstår jag, Abraham och David och många andra i gamla testamentet. I samma kyrka så att säga, i samma tro. Så det här håller på att ändras lite grann. Och sen är det väl bara att beklaga att det finns fortfarande många kristna exegeter eller forskare som håller fast vid det gamla. Så fortfarande är, om inte antisemiter, så i alla fall ersättningsteologer. Så vi befinner oss i en rätt så intressant tid när det här håller på att justeras tillbaka. Och jag märker det på, nu har vi inte kommit in på texten precis, men jag märker det när det handlar om kyrkan och kyrkans förnyelse. Vi är ju väldigt upptagen med om vi inte kan hitta nya vägar för de kristtrogna som känner att kyrkorna och samfunden har blivit mer och mer institutionella och verksamhetsinriktade. Så vad gör de som inom situationstecken bara vill vara troende och leva i det eskatologiska? Hur ska de kunna gå vidare eller hitta nya vägar? Och då är det som så att när vi har talat om förnyelse och också förändringsarbetet inom kyrkan tidigare, då menar jag de senaste 100 åren, då går vi tillbaka i kyrkohistorien och försöker gräva, återvända till källorna så att säga, men kommer oftast inte längre än till 300-talet. Alltså då när kristendomen blev en statsreligion. Därifrån, från den källan, har vi fått mycket av det som vi nu lever i. Ja, kyrkobyggnader till exempel, prästens kläder, kyrkoår, och så, vi kan räkna upp mycket. Men ska man gå tillbaka till källorna så måste man ju ännu längre tillbaka. Och då kommer vi till Nya Testamentet och till Paulus och hur han undervisar om församlingen. Där finns ju ingenting av kyrkbyggnader och finns ju inte ens om ämbeten. Och är inte sakrament i den meningen som vi har det nu, va? Det finns där, saken finns där, så missförstå mig rätt. Men inte på det sättet, det är inte uppbyggt på det sättet. Utan där är det ju tron på Herren Jesus Kristus som är viktigt. Och man kan gå ännu längre tillbaka, nämligen till Jesus själv. Så här sker också förändringar i den globala kristenheten just i vår tid. Mycket intressanta förändringar. Och jag tror att man kanske kan säga så här då avslutningsvis, att vi är på väg tillbaka till, det låter kanske konstigt, men i sitt sammanhang så kanske ni förstår mig, vi är på väg tillbaka till Jesus. Det betyder inte att vi är emot den konstantinska modellen eller kyrkohistorien eller kyrkobyggnader. Så kan man inte säga. Man kan inte säga, nu ska vi gå och göra som Jesus säger och så struntar man i allt annat. Det är inte det jag säger. Men vi kommer tillbaka till urkällan och så får vi nytt liv och nytt ljus också över historien. Så det är en väldigt spännande tid. Och mycket, en stor förklaring till att vi har det skeendet, och nu talar jag om hela världskristenheten, är ju detta att judarna kom tillbaka till sitt land. Va? Israel återupprättades 1948. För inte tala om förintelsen och det här. Va? Det har ju skakat om i den teologiska världen. Men det märks inte på samma sätt som... Ja, men nu ser jag att man kör på tv och det är kanal 10 och det är alla möjliga kanaler. Det är om Hitler och nazisterna vart och vartannat program, tycker jag. Så det har ju verkligen gjort avtryck i världshistorien. Förmodligen mer än vad det har gjort i kyrkohistorien ännu. Men vi befinner oss i den omsvängningen också. Så med det sagt så kanske det inte är helt ointressant att göra det här fjärde kapitlet i alla fall. Sen var det också så här då, när det gäller då tron alena, som blev en sorts luthersk dogm och som sen används mer eller mindre polemiskt. Så var det ju så att 1999, det sa jag också förra gången, så hittade Lutherska världsförbundet och romersk-katolska kyrkan varandra i den här schismen och kom överens om man löste den här gordiska knuten. Och då står det så här, nu har jag inte det ordagrant framför mig, men det är fyra delar i den här meningen, avgörande meningen, och det är att människor förklaras rättfärdiga av nåd alena. Det är det första. Och det andra, genom tron på Kristi frälsargärning. Och där märker ni, det ligger ju betoningen lika mycket eller mer på Kristi frälsargärning än på tron. Och det tredje, mottar den helige ande som förnyar och rustar. För det fjärde, till goda gärningar. Alltså alla de fyra delarna ingår i rättfärdiggörelsen av en människa. Och nu är vi tillbaka på den bibliska marken. Absolut. Nu handlar det inte om någon evangelisk-luthersk tradition eller polemik eller romersk-katolsk meritlära eller något, som det nu kallas. Eller så, utan nu är vi tillbaka på biblisk mark. Nåd alena, tron på Kristi frälsargärning, mottagandet av den heliga ande och goda gärningar. Det hör ihop i rättfärdiggörelsen. Så det talade vi om förra gången. Och sen så var det då den här första versen. Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Och det är ingen bra översättning. Jag kan inte repetera det, men jag kan säga så här att utav de kommentarer och översättningar som jag har sett så är det en övervägande del som menar att det inte ska översättas så här. Och folkbibeln har ändrat det i den nya versionen som kom det här året. Så då ska det egentligen stå så här. Nu får jag ta det ur minnet så hoppas det blir, att det blir bra nu. Det ska stå så här. Vad kan vi nu säga att vår stamfader efter köttet har vunnit eller funnit? Så ska det vara. Alltså vår stamfader efter köttet. Och det är det som är den lite kanske svårare sättet att översätta. Det är lite krångligt också på grekiskan, men just därför så väljer man det. Och det stämmer också med sammanhanget i stort. Abraham är vår stamfader efter köttet. Han säger detta till judarna. Och vad var det han har vunnit eller funnit? Och det tänkta svaret är ju då rättfärdiggörelsen genom tron. Så, men då går vi vidare där. Och då är vi på vers 2 och 3. Vi får nog läsa dem nu, även om vi läste det förra gången. Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han ju något att berömma sig av. Men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Två saker som jag ser här på en gång. Det, är ju, det första är när det står så här. Abraham förklaras rättfärdig. Om Abraham förklaras rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av. Men det var ju det som Jakob skrev. Och det var det som fanns vid den tiden. Och som fanns i den traditionen. När man däremot studerar rabbinerna, de skriftlärde som är samtida med Paulus, då märker man att de exemplifierar detta med att Abraham var så duktig och gjorde så många goda gärningar. Med massor med exempel. Men alla exemplen är ju hämtade efter det att han har förklarats rättfärdig. Så det måste man genomskåda, den där argumentationen. Och det har ju Paulus gjort. För Abraham började med att tro på Gud. Och sedan kom gärningarna. Till exempel det med att han skulle offra Isak på altaret och så. Va? Det är ju det som Jakob har i sitt brev. Han säger att när Abraham bar fram Isak för att offra honom, då blev han liksom förklarad rättfärdig. Då visade han att han var rättfärdig. Ja, men långt tidigare så hade han tagit emot Guds förbund och Guds ord genom tron. Och sen kom gärningarna. Så det är både rätt och inte rätt att han blir rättfärdig utav gärningar. Hemligheten är förstås att tron finns i gärningarna. För tron utan gärningar är död. Men tron är det som är det väsentliga i Paulus argumentation här. Därför att han vill ju att vi ska förstå att hedningarna som inte kan göra några gärningar, för de har ju ingen lag, de blir frälsta genom tron. Och därför är tron överordnad, den är viktigare i det här sammanhanget. För Paulus vill visa att man blir rättfärdiggjord genom tro. Utan att göra det polemiskt emot gärningarna i och för sig. Sen så står det här också. Just det, att det står då, han citerar där, Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Så här är liksom från två håll. Va? Dels är det från ur mänsklig aspekt. Så står det ju här att Abraham gjorde gärningar. Och det får han beröm för. Det är inte fel att göra goda gärningar. Men det räcker inte inför Gud. Det är det ena. Människans försök räcker inte inför Gud. Vi kommer aldrig att räcka till. Och det andra som är lika väsentligt som det första. Det är ju Guds perspektiv. Så är det så att Gud förklarar människor rättfärdiga på grund av sin nåd och av sin kärlek. Inte av någonting annat. Paulus har ju ägnat 3 kapitel här åt att tala om att alla är under Guds vrede och att alla är syndare. Och lika fullt blir de rättfärdiga. Men det blir de därför att Gud älskar människor. Så när man talar om de här sakerna så är det 2 premisser så att säga, att ta hänsyn till. Dels den mänskliga och dels den gudomliga. Människans tillkortakommanden, Guds nåd och kärlek. Och sen då för att bekräfta det här ytterligare, för han har ju Abraham som exempel här, så har han också jag läste bara vers 2 och 3, va? Nu är jag nere på vers 6 här, men vi läser vers 4 då. Den som har gärningar att peka på får sin lön. Alltså så långt är det inga problem. Men inte av nåd, utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Och så kommer det. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är överskylda. Saliga är den man som Herren inte tillräknar synd. Det där är från Saltaren 32. Jag tror jag ska läsa direkt därifrån också, för att det här är alltså skrivet då 1000 år före Kristus. Då levde kung David. Dessutom så, om ni känner till hur kung David levde, så vet ni att han var verkligen inte syndfri. Han begick i både äktenskapsbrott och mord och så vidare. Va? Och det är efter en sån överträdelse som han skriver Psaltaren 32. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten. Sin synd övertäckt, alltså sonad. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd. Och som i sin ande är utan svek. Ja, behöver inte läsa mera. Det skrev alltså redan kung David. Så kung David visste vad det var att få sin synd förlåten och sin missgärning sonad. Då kan man ju undra hur han kunde veta det. När det står om Abraham så står det att han trodde på den som skulle komma. Och David, han trodde också på den som skulle komma. På något sätt så såg de med trons ögon på en Gud som löste det här olösliga problemet. De förtröstade på Gud. De hade satt sitt hopp till Gud. Och det är det som tar sig uttryck i Abrahams och i Davids liv. När det står så här i citatet: salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Så är det just det här ordet tillräknar som också används i Septuaginta. Det vill säga det där ordet som betyder att ja, vi är syndare, men Gud räknar oss som rättfärdiga, som att vi har ett rätt förhållande till honom trots att vi är syndare. Han tillräknar. Det är ett beslut som han fattar i sin himmel. Så ska det vara. Så ska jag se på dem. Så ska jag se på människorna. Särskilt de som är nu då i Jesus Kristus. De ska jag se så som förenade med Kristus. Som att vi har ett rätt förhållande till varandra. Han tillräknar oss den rättfärdigheten. Inte något som vi själva har förvärvat eller vunnit. utan vi får den som en gåva. Och i gengäld så tar han då vår synd och skuld. Det saliga bytet som det talas om. Och det är ju möjligt då, eftersom Gud har uppenbarat sin rättfärdighet i Jesus Kristus. Jesus Kristus och hans död på Golgata kors är ju ett soningsoffer. Han räknar din synd som sin. Och så dör han din död. Det kallas för soning. Det vill säga, då är priset betalt. Och det är själva grundvalen för Gud att kunna ge förlåtelsen till oss. Så kommer vi då till vers 9 till och med 12. Jag har ju lite annan indelning än vad folkbibeln har. Men så är det i alla fall. Vers 9 till och med 12, där Paulus då skriver att allt det här skedde. Han har gett då Abraham och David som exempel, medan Abraham fortfarande var oomskuren. Jag läser där 9-12. Gäller denna saligprisning endast de omskurna, alltså judiska folket? Eller gäller den även de oomskurna? Vi säger ju att tron räknades Abraham till rättfärdighet. När blev den tillräknad honom? Här kan man höra den här diskussionen som pågick då bland de judiska skriftlärde, där man sa att Abraham blev rättfärdiggjord genom gärningar. Nu så knyter Paulus an till den här diskussionen med en fråga, vers 10. När blev den tillräknad Abraham? Sedan han blivit omskuren? Nej, det skedde medan han ännu var oomskuren. Han tog emot omskärelsens tecken som bekräftelse på rättfärdigheten genom tron. Och den ägde han redan som oomskuren. Så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror. Och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle även vara fader till omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. Så du ser att här pendlar Paulus mellan de omskurna och oomskurna, mellan judar och hedningar. Och han försöker säga det här, två saker. Han försöker säga att i båda fallen så handlar det om tro. Det är genom tron på Kristus man blir rättfärdig. Så var det för Abraham. Han var inte omskuren, men han trodde Gud, och då fick han det tillräknat som rättfärdighet utan omskärelse, utan gärningar, även om det sedan skulle komma att höra till som ett yttre tecken. Och det andra som jag skulle vilja att vi lyfter fram på en gång här, det är detta att han skriver om de som vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade. Det betyder plötsligt att inte alla judar kan räknas in i det här eskatologiska folket. För inte alla judar, inte ens om de är omskurna, har den tro eller den vandring som deras fader Abraham hade. Judarna måste också bli frälsta, om jag uttrycker lite slarvigt. Och sen har du då hedningarna som inte är omskurna och som inte har någon lag eller några gärningar eller någonting. De har bara tron, så att säga. Fast inte alla hedningar har inte den tron. Så det som händer här nu, det är att det inte bara det judiska folket eller hedningarna, utan i Jesus Kristus så finns det först och främst folk som är judar som tror på Kristus och hedningar som tror på Kristus. Det blir som så att säga en tredje grupp. Det var ju som så att i judisk tradition så delar man in mänskligheten i två grupper. Judar och icke-judar. Så ser världens befolkning ut. Men nu så säger Paulus att det finns tre grupper. Det finns judar, det finns hedningar och så finns det alltså kristna som egentligen hör till det eskatologiska folket. Och den består först och främst av judar, men också av hedningar. Alla är där genom tron på Kristi frälsargärning. Det betyder att han omdefinierar och tillför ett och annat här, den gode Paulus. Men vi ska säga någonting mer om det. Jag har skrivit här om, jag har skrivit 2:25. Det har vi ju redan gått igenom. Vi får inte gå bakåt här i boken, men nu får vi göra ett litet undantag. I 2:25, där skriver Paulus: omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen. Men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, ska han då inte räknas som omskuren? En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen ska döma dig som bryter mot lagen, du som har lagens bokstav och omskärelse. Och så kommer det: den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Där har du den där tredje gruppen. Alltså vi kallar dem kristna nu då. Lite slarvigt uttryck, men ni förstår vad jag menar. Jag skulle hellre säga det eskatologiska folket. Eller som jag säger ibland, ännu slarvigare för den delen, riktiga kristna. De som lever i tron och i anden. Men omskärelsen är alltså det yttre tecknet på en inre omskärelse. På hjärtats på nytt födelse. Det där som profeten hade talat om, att hjärtat skulle bytas ut emot ett hjärta av kött och blod. Och vi skulle bli delaktiga av Guds ande. Som Jesus säger, som det enda måste som han har med i sin undervisning. Ni måste födas på nytt. Det är det alltså som är det väsentliga. Och sen kommer gärningar eller lagen eller omskärelsen som ett yttre tecken. Men man kan inte bygga sitt liv på det yttre tecknet om det inte finns täckning för det på insidan. Och jag har tänkt på det. Det här vet jag inte om jag... hur genomtänkt det är, va? Men jag skulle vilja ta det så långt så att jag säger så här. Att det inte bara omskärelsen eller lagen och gärningarna, det yttre tecknet, utan också dopet och konfirmationen kan vara ett yttre tecken. Det finns människor som är döpta i vårt land och konfirmerade, men som inte har Guds tron i sina hjärtan. Då hjälper det inte med det yttre tecknet. Och det är ganska järvt att säga det. Det är så att man knappt vågar säga det i kyrkan. Men tänk så här då också. Ifrån Guds sida så är ju dopet naturligtvis och konfirmationen och det yttre tecknet giltigt. Eller det som Gud gör är giltigt. Men från människors sida, om man inte vill ha med det att göra, inte tror på det, inte lever med det, så är det ogiltigt. Så återigen så har du de här två premisserna. Från mänsklig sida sett och från gudomlig sida sett. Den sanna juden skulle ju vara omskuren både i sitt inre och i sitt yttre. De två verkligheterna hör samman. Och det är det som jag för över nu på oss hedningar också. Vi ska vara på nytt födda i vårt hjärta och leva med tron på Kristus, och vi ska vara döpta. Båda de verkligheterna ska hänga samman. Och så har jag skrivit då Jeremia 9:24. Därför där finns det en vers att man kan hitta det redan i Gamla testamentet, det som jag nu har försökt förklara och det som Paulus skriver. Det står nämligen i Jeremia 9, vers 20. Ja, 24 är ju en vers som Paulus citerar lite då och då. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger Herren. Sen kommer det. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska straffa alla omskurna som ändå är oomskurna. Egypten, Juda, Edom, Ammons barn, Moab och alla ökenbor med kantklippt hår. Ty hedna folken är alla oomskurna och hela Israels hus har ett oomskuret hjärta. Alltså, omskärelsen är en sån här sed som man tror härstammar från Egypten. Men det fanns i många folkslag, som ni vet, det finns fortfarande bland många folkslag. Och det fanns här, som vi läste i Jeremias bok, inte bara Egypten utan Edom, Ammons barn, Moab och så vidare. De var omskurna, säger Jeremia, men de var ju ändå inte intagna i förbundet. De var ändå, hörde ändå inte till Guds folk. Så omskärelsen i sig, det yttre tecknet i sig, är inte tillräckligt. Sen har jag skrivit här om jubileerboken. Och då är det ju så att jubileerboken finns ju inte med i Gamla testamentet eller i skriften. Vi räknar inte det som helig skrift. Jubileerboken kom till ungefär 150 före Kristus. Och att jag ändå nämner den beror på att man anser att den innehåller Moses muntliga undervisning. Och faktum är att den etiopisk-ortodoxa kyrkan räknar in den i sin kanon, i sin skrift. Så ni förstår att den är liksom lite grann på gränsen så där. Vi har den inte med, för oss är den inte kanonisk. Men det finns grenar av kristenheten som håller den högt. Och där i jubileerboken så kopplas en eskatologisk längtan. En längtan efter att Gud själv ska omskära deras hjärtan. Den längtan kopplas till Johannes döparen som kommer med det här budskapet och bered väg nu, för nu kommer Herren, han som döper i helig ande. Så det fanns alltså 150 år före Kristus en stark längtan efter att Gud skulle omskära deras hjärtan, som det står också i femte Mosebok. Och den här längtan fanns där i 100 år, 150 år, kopplas till Johannes döparen som säger att efter mig kommer han som ska döpa i helig ande och i eld. Och sen kommer vi fram till Paulus som säger, nu är den tiden. Nu sker det genom evangeliets ord. Och det är ju den tiden vi lever i. Vi tror att Gud verkar genom evangeliets ord på ett sådant sätt så att människors hjärtan blir omskurna. Vi får våra liv förändrade. Vi får en annan utgångspunkt för våra liv och leven här på jorden. Och jag kan inte fatta att inte kyrkor och församlingar fokuserar just på det. Utan bara håller på med kyrkoordningen och ny psalmbok och handbok och hur många kommer till kyrkan och så vidare och all verksamhet som vi har. Varför sysslar man inte med det som är väsentligt? Där människors liv blir förändrade. Det finns anledning att vara kritisk på många punkter. Jag skäms inte för det, även om det finns de som tycker att jag är gnällig. Så skriver vi, läser vi vidare. Vers 9. Vi har ju gjort det, men nu går jag tillbaka här lite grann till vers 9. Gäller denna saligprisning endast de omskurna eller även de oomskurna? Alltså denna saligprisning, det som David hade i Psaltaren 32, det var ju saligprisningen. Salig är den som har fått sin synd förlåten och sin missgärning försonad eller sonad. Och som kan få ett rätt förhållande till Gud. Gäller den saligprisningen endast de omskurna eller även de oomskurna? Och så argumenterar Paulus vidare. Och så förstår ju vi det att den gäller både de omskurna och de oomskurna. För Gud bryr sig om alla människor. Det är lite så här, inte lurigt, men lite tänkvärt. När Paulus skriver, nu ska vi se vilken vers han skriver. Han skriver vår fader Abraham. Det står ju så, jo, i sista versen där, 12:e versen. De sista orden. Att vi vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren, alltså som hedning. Så vår fader Abraham är först och främst judens, men sedan också grekens. Det är alltså vår fader. Vi är Abrahams barn. Och så skriver ju Paulus i Galaterbrevets 3:e kapitel. Att vi är Abrahams barn. Vi är Abrahams ätt, ty vi tror. Vi vandrar i hans fotspår som troende. Vi är sådana som Abraham var innan han blev omskuren. Vår fader Abraham. Det är väl härligt att tänka på. Att vi är insatta i den släkten, så att säga. Abrahams släkt. Abrahams säd. Och sen så står det då också i 11:e versen att omskärelsens tecken är en bekräftelse på rättfärdigheten. Man kan däremot fråga sig, som jag har en kommentar som är skriven utav, ja, just till Romarbrevet, det är hela Nya testamentet, men just Romarbrevet är skriven utav en judisk exeget som heter Nanos. Och hela den kommentaren till Nya testamentet är skriven av judiska skriftlärde. De har skrivit en kommentar till Nya testamentet. Och där ställer han frågan, men om det nu är så att om Abraham var rättfärdig genom tron, varför behöver han då omskäras? Ur ett judiskt perspektiv så är det helt onödigt då. För han är ju redan rättfärdig genom tron. Och då så skriver han i kommentaren där, jo, därför att när det gäller det judiska folket så är det judiska folket ålagt att visa upp sin tro. Det ska synas. Och då är vi tillbaka där i gärningarna. Men här då om omskärelsen och lagen. Man ska praktisera, man ska göra helt enkelt. Det är tecknet på att man har det rätt ställt med Gud. Så löste han det. Men som det står här då i vers 12 och 13. Han skulle även, lilla ordet även, vara fader till omskurna. Alltså till judar. Inte bara till de som tror. Inte bara till de oomskurna. Till hedningarna. Han skulle vara fader även till omskurna. Men inte till alla omskurna. Utan till de som vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. Så har vi gjort den delen också. Och nu har vi egentligen den sista delen, den längsta delen då i 4:e kapitlet kvar. Alltså från vers 13 till och med 25. Och det hinner vi inte gå igenom alltihopa nu. Men jag kan säga redan nu att den delen, den får man nog dela upp i mindre bitar. Och den första biten då blir från vers 13 till och med vers 17a. Alltså första halvan på 17:e versen. Och det kan man rubricera med orden att löftet att ärva landet knyts till tron. Vi kommer tillbaka till det här, för det här är ju ganska intressant. Och det kommer ju Paulus in på i kapitel 9, 10, 11 sen också. Ni vet att när Abraham fick löftena så var det ju löfteslandet. Det var ju väldigt konkret geografiskt område. Så löftena var knutna till Abraham, men de var knutna till Abrahams tro. Så det geografiska området är knutet till tron. Det är vad de här verserna handlar om. Vi kommer tillbaka lite mindre i detaljerna här strax. Och sen vers 17b till och med 22. Där rubricerar jag som att Abraham trodde på honom som gör det döda levande. Så var det ju när de fick Isak. Saras moderliv var ju som dött. Det fanns ju inga möjligheter. Men Abraham trodde att Gud kan göra dött levande. På samma sätt när han sedan får befallning om att han ska offra Isak. Så står det i Hebreerbrevet 11 att Abraham vågade gå för att offra Isak. För han tänkte att om jag måste döda Isak så är ju Gud mäktig att uppväcka honom från de döda. Gud hade ju lovat att Isak skulle vara den som liksom födde 12 barn och som födde fram det judiska folket. Så tänkte Abraham, om jag då dödar Isak, då slutar det judiska folket där. Då har inte Gud hållit sitt löfte. Men eftersom Gud håller sitt löfte så kan jag inte begripa på annat sätt än att om jag dödar honom, ja då får Gud uppväcka honom från de döda. Sån var Abrahams tro. Och det handlar de här verserna om. Och det är ju väsentligt också den aspekten. Man kan tycka så här och tänka så här, har tänkt så många gånger att tänk vilken tro han hade Abraham som kunde tro att Isak skulle uppstå från de döda. Så kom jag på, men det så tror ju vi också. Vi tror ju också på uppståndelsen från de döda. Är det inte det som är grunden för vår tro? Vilken väldig tro ni har. Tror ni att Gud uppväcker folk från de döda? Ja, det är ju det vi gör. Och det är grundvalen. Det kan ju inte vara antalet medlemmar i Svenska kyrkan eller ekonomin som är grundvalen för verksamheten. Jag säger inte att det är oviktigt, det är säkert jätteviktigt, mycket viktigare än vad jag förstår. Men grundvalen måste ju vara denna tro, att Gud uppväcker från de döda. Skulle inte det vara någonting att lansera ut och försöka få ut det budskapet? Och den tredje delen i det här fjärde kapitlet som nu plötsligt har blivit väldigt intressant. Det är alltså verserna 23 till och med 25. Där det står att dessa ord skrevs även med tanke på oss. Det vill säga på oss som sitter här. Men det är som sagt var hela den tredje. Och vi kan inte ta så mycket så snabbt på en gång här. Men vi kanske kan börja. Då börjar vi med att läsa verserna 13 till och med 15. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Och de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron utan Om de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron utan innehåll och löftet satt ur kraft. Lagen åstadkommer ju vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Alltså det kommer han in på i sjunde kapitlet. Vi är befriade från lagen. Och det är ju judarna också i den meningen att judar som lever under lagen och som kommer till tro på Jesus Kristus, de placeras ju i det eskatologiska folket. Och där finns ingen lag, så de är också befriade från lagen. Vilket ju inte betyder att så länge de är kvar på jorden så finns ju lagen för dem också. De är ju till och med den giltig, den blir ju fullbordad. Så det som har hänt här nu är alltså att Paulus har, och det här får jag nog säga två gånger, Paulus har alltså ur judisk synvinkel omdefinierat tron. Därför att tron baserade sig enligt judarna på lagen. Men enligt Paulus så baserade det sig nu på evangeliet. Det står ju så här. Det var inte genom lagen som Abraham och så vidare. Löftet är ju evangelium. Det var genom evangelium som Abraham byggde sitt liv. Det betyder att det som för alla judar var självklart, nämligen att man skulle bygga trons liv på lagen, det är nu omdefinierat. Så nu ska man bygga trons liv på evangeliet. Det är förresten också någonting som jag tycker att vi skulle berätta för alla kära vänner som kommer regelbundet till gudstjänsterna. Skulle berätta det för dem att tron bygger på evangeliet, inte på lagen. Det handlar inte om att vi ska prestera inför Gud eller vara med i körverksamhet eller någonting annat sånt för att bli godkända. Utan här handlar det om löftet, löftesordet som Gud har gett oss. Det är det som är grundvalen. Betyder inte att man inte kan vara med i en körverksamhet. Men ni märker hur jag överunderordnar. Och det här är så springande viktigt, menar jag. Så Paulus säger att det var inte genom lagen, utan det var genom evangeliet. Och sen är det också det här som ska sägas att människans liv och leverne slutar inte med att hon blir förklarad rättfärdig, som vi har blivit. Utan det är ju början på det nya livet. Det är ju startpunkten, utgångspunkten för att vara en kristen. Detta att vi är i Jesus Kristus och att vi lever i honom. Och att vi har fått del av Guds ord, av Guds ande. Det är ju startpunkten för det kristna livet. Om jag ska vara väldigt tydlig kan jag säga att utan den startpunkten så kan man inte leva ett kristet liv. Det finns inga möjligheter. Så det här är så viktigt att få med sig. Och då har vi alltså sagt åtminstone två saker. Vi har sagt dels då att tron bygger på löftet, bygger på evangeliet. Och det betyder ju också, som det står här i första versen, att det var de som skulle ärva världen. Det vill säga, där finns ett framtida perspektiv också. Så att å ena sidan så är vi placerade i det eskatologiska folket. Vi är födda på nytt, vi är inlemmade i kyrkan med stort K. Vi är i himmelen, vi lever himlen här på jorden. Å andra sidan så har vi en väg att gå innan det här fulländas. Innan löftet fullbordas. Annars så, vi har ju ett hopp. Och hoppet är att vi ska bli fullkomnade. Om vi redan är fullkomnade, då behöver vi inte hoppas. Då behöver vi inte tro heller. Då behöver vi inte göra någonting. Men vi är inte där riktigt ännu. Vi är bara där i anden, så att säga. Genom tron. Vi bygger det på evangeliet. På evangeliets ord, på Guds löftesord, säger vi att vi kommer att uppstå från de döda. Vi kommer att ärva världen. Som Jesus säger, att då ska vi sitta på tronerna där tillsammans med honom. Så tänkte man och så tror vi. Nu är det inte så mycket tid kvar och jag har ett antal bibelställen. Så nu vet jag inte hur vi ska göra. Men jag ska säga som så att jag vill visa nu hur löftet utvecklas i tre etapper. Därför att löftet när det gavs till Abraham var helt klart ett geografiskt territoriellt område som det syftade på. Och då har jag ett antal bibelställen. Och vi kan slå upp dem sen. Men jag tror jag tar det här så ni får bilden först. Det är det första. Sedan det andra. Det är att under den här intertestamentala tiden, som man säger. Alltså när gamla testamentet, skriften där, var färdigskriven 400 år före Kristus. Sen är det ju tomt då till nya testamentet kommer. Det är 450 år senare. Under den tiden så utvecklas detta med att ärva Guds rike, eller att ärva landet, det geografiska området, utvecklas till att det ska bli att man ska ärva hela världen. Alltså någon sorts världsherravälde. Det är väl tveksamt om vi hittar det i Gamla testamentet eller Nya testamentet, men de tankarna finns under den intertestamentala tiden. Och det är frågan om vad Paulus syftar på när han säger att vi ska ärva världen. Det är frågeställningen. Och sedan så det tredje steget i den här tre stegen, det är att löftet om landet kom sedan på kyrkans första tid att syfta på den eskatologiska tiden. Alltså på himmelen. Vi kommer till himlens land, som vi säger. Så ni märker den utvecklingen nu. Från ett geografiskt område till hela världen, till det eskatologiska, himmelska landet. Den utvecklingen kan man se då under 1000-årsperiod. Eller ja, drygt 1000-årsperiod. Och då har jag det här är min personliga frågeställning som jag inte kan svara på, men som jag ändå ska nämna för er. Då tänker jag så här, om man går då från fas 1 till fas 2 till fas 3, för så är det uppenbarligen. Betyder det då, om vi nu befinner oss i någonstans här ute efter vägen och vi har det himmelens land och så, betyder det att fas 1 är inte giltigt längre? Betyder att vi har vuxit ur det där med geografiskt område? Och att vi på något sätt har kommit vidare i den här utvecklingen på det sättet att vi har lämnat det där bakom oss, att det gäller inte längre? Det är min frågeställning. Och här får ni olika svar av olika kyrkor och samfund. Men jag tror inte att det kan göras till intet. Därför att Guds ord är så tydligt, och nu ska vi börja läsa de bibelställena, tydligt att det handlar om ett geografiskt område. Och det är så vi tror har hänt 1948. Eller har Gud övergett sitt eget bokstavliga löfte genom en utveckling som han har växt ifrån på något sätt? Jag har så svårt för att se det. Alltså på samma sätt som vi talar om att bara för att vi kommer in i anden så betyder inte det att vi upphäver bokstaven. Genom tron på evangeliet så gör ju inte judarna lagen ogiltig. Men det gäller att få det i rätt ordning. Och frågan är vad som är rätt ordning när det gäller den här trestegsutvecklingen då, va? Alltså, vad är det som är, kanske det är så att Guds löften, nu vet jag plötsligt inte riktigt vad de står för. De måste ju vara överordnade under alla omständigheter. Nåja, det är om man då håller kvar vid eller säger att jo, men det som fanns i utvecklingsfasens begynnelse, det är giltigt fortfarande. Det är då man hamnar i det här med tusenårsriket. Och det är då man har ett hopp om att det ska bli frid på jorden, som de säger. Men om man släpper det och bara hamnar i det eskatologiska, att man ska komma till himlen, då har man tappat hela den biten. Och då är hoppet inte om några förändringar på jorden, utan att man ska komma till himlen istället. Så det här är jätteviktiga frågor, och det finns inte något givet svar på det. Och det här var jag löste det som så när vi gjorde första Thessalonikerbrevet, att jag redovisade 5 olika tankar just om tusenårsriket. För det verkar som att Paulus i första Thessalonikerbrevet har kvar detta med att Jesus ska komma tillbaka och upprätta sitt rike på jorden. De tankarna finns ju där. Men de försvann sedan, eller det blev förskjutningar och förändringar. Men det har jag redovisat en gång, och det kan vi inte gå igenom en gång till. Däremot så ska vi återkomma nästa tisdag till de här tre stegen och titta på bibelställena, så får ni själva läsa och själva göra en bedömning.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Över Romarbrevet håller vi på med, och det här var del 16. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och måndagar här i närradion klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter kommer sändning ifrån missionskyrkan, och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst.